Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag heter Arantxa Alvarez. Du lyssnar på min podd där jag låter kända gäster slå sig ner och ta en ordentlig titt i spegeln. För att fundera på vem den där som tittar tillbaka egentligen är och vill vara. I min poddsalong blir det både self-care och soul-care. Nakna erkännanden och raka frågor. Det här är Arantxa, Might Elite Never.
Jag har lite bubbel här, men ja, den är alkoholfri.
Mm-hmm.
Och det roliga är att det är 100% alkoholfri. Det är 0,0.
Det är 0,0? Ja, och inte ens lite.
Ja. För ofta när man söker alkoholfri är det 0,2, 0,5. Ja. Och då är det inte alkoholfri.
Men är det för att du kanske kör?
Nej, det, jag dricker. Så jag ska inte säga att jag inte dricker alkohol. Mm. Jag tycker en whisky om kväll.
Ja, du ser ut som en kille som gillar att ha kul.
Ja,
en shot eller två också.
Ja, det gör jag också. Ja. Men allting är på rätt tid och rätt plats med mig.
Ja.
Så idag är en arbetsdag. Jag är här och träffar dig. Och sen ska jag jobba med klasser ikväll. Så alkoholfri under dagen går bra. Men när jag kommer hem min whisky.
I det här avsnittet har jag bjudit in Tony Irving.
Vill du ha någon form av handvård eller ansiktsmask eller både och?
Handen behöver jag.
Ja, handen.
Det är ett tag sedan jag gjorde någonting med mina händer.
Vill du ta av
jag
eller så att du inte får...
Ja, min ring.
Så nu är du en singelman för ett litet tag.
Rätt. Ja, jag vet.
Kommer de av ringen
där? Väldigt sällan ta av dem.
Ja.
Kolla, jag har gruvorna i fingret.
Jo, det har du.
Ja.
Men det är ett gott tecken.
Ja.
Det är ett gott tecken.
Tony, du känns som en väldigt upfront och tells it like it is, säger det som det är person. Där du kanske också har råkat lite trubbel för sånt. Har jag fel?
Nej, du har rätt.
Mm.
En av mina värdeord för väldigt många år låg i att jag ska vara ärligt. Och när man har ärligt som en av sina grundvärdeord så konsekvensen blir man tänker inte på hur det mottas.
Mm.
Det är en egoistisk värdeord på alla bekostnader och det skapar ofta problem. Det är inte en av mina värdeord längre.
Nej.
Jag försöker vara det.
Mm.
Men jag också vet när jag ska hålla trut.
Ja, du vet. Ja. Det är mer kanske erfarenheten av att du har varit för ärlig och för äkta.
Ja, det har skapat många problem för mig.
Ja, jag förstår. Men vi touchade också lite på det när jag höll på att smörja in dina händer och fixa med lite nagelserum och så. Att du är bra på att ge dig själv komplimanger.
Ja, jag tycker det.
Mm.
Ja.
Och vad är det du brukar ge dig för komplimanger?
Well, det första är att jag börjar med en bekräftelse. Om jag har satt mig själv en önskad resultat eller en mål för någonting. Jag har hittat en sätt att bekräfta för mig själv att jag har gjort det. Man kan säga en idrottsperson när de hoppar och studsar på slutet när de har gjort bra.
Mm.
Så jag har en liknande rörelse var jag drar ner armbågarna mot min kropp. Och det för mig är en bekräftelse när jag gör något bra.
Mm.
Jag lägger det i ryggsäcken.
Just det.
Och den mönster, den känsla är en feel good grej jag har.
Mm.
Som ger mig själv bekräftelse att nu har jag gjort bra.
Men hur kom du till den punkten?
Terapi.
Is the key.
Jag hamnade väldigt långt ner i botten. Sen i 2011 min företag gick i konkurs. Och då plockade jag upp mig själv. Och då var det okej. Jag valde att vända den förlusten till en möjlighet att nollställa mitt liv.
Mm.
Nu, som en medelålders man, kan jag titta på mig själv och säga allt härifrån gör jag för att jag vill. Så hur vill jag att mitt liv går vidare? Och då var det en väldigt bra plats för mig att säga okej, jag börjar med terapi, jag tar tag i min bagage, jag går framåt. Men härifrån jag går framåt på egen villkor.
Ja, på dina villkor. Ja. Men det låter extremt sunt och jag tror faktiskt personligen att jag också måste göra det mer. Att jag kollar mig själv i spegeln och säger det där gjorde du bra. Jag brukar ibland kanske fastna lite mycket i vad jag tycker att jag borde göra bättre. För jag vill hela tiden bara att allting eller projekt man gör sådär ska bli bättre och bättre och bättre. Men ibland måste man stanna upp och jag kollar även ut på min producent Jesper och säger ibland får man säga fan jag är bra. Och stanna där och bara ta in den känslan. Tack Tony. Idag så ska vi prata om personen Tony Irving.
Mm.
Vem han är och vem han vill bli. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt höra vad en av dina närmsta har att säga om dig. Nämligen din man Alexander.
Hej på er. Det här är Alexander Sjölsberg Irving och jag är gift med Tony Irving. Tony övertalade mig att gå ut på en dejt 2013. Och jag måste erkänna att jag var kanske inte så villig att gå på dejt med honom. Då jag var en lycklig singel i mina bästa år. Men han övertalade mig. Och här sitter jag idag 9 år senare gift med hela Sveriges dansdomare. Nu i efterskott är jag glad att jag blev övertalad att gå ut med honom. Tony är en fantastisk man på många sätt. Med sin öppna charmiga stil har han nästlat sig in bra i min släkt. Och han är väldigt omhändertagande om varje del av familjen. Det är trevligt. Tony är en person som är noggrann att varje familjemedlem grattas på födelsedagar. Och något som är nästan heligt är det här med julkort som ska skickas. Alla medlemmar i familjen ska skickas julkort till. Och han lägger mer pengar på julkort och julfrimärken varje år än han gör på hårspray. Och Tonys hårspraysbudget är skyhög. Men även solen har fläckar. Och en av Tonys svaga sidor som han skulle behöva arbeta med är att hålla tyst när det gäller hemligheter. Han har absolut inga problem att hålla affärshemligheter. Och jag hör honom sällan skvallra om någon. När det kommer till hans arbete, oavsett vad han är engagerad i för tillfället, går inte för ur honom några hemligheter alls. Värre är det med presenter. Just nu i juletid maximeras hans svaga sida. Och det är som att gå på ecstasy. Tony kan inte låta bli att avslöja vad han har köpt i julklapp till mig. Och det är samma visa varje år. Förra veckan stod jag i köket och ögnade igenom ett erbjudande om synundersökning från en optiker i stan. Nämnde förbigående till Tony att jag måste göra en synundersökning och behöver nya glasögon. I samma veva nämnde jag att jag måste köpa ett par nya trådlösa hörlurar. Då mina AirPods trillar ur hela tiden. Då mina öron är vanskapta. 3 dagar senare satt vi i soffan och fikade och pratade julklappar. Då säger han. Vad du än gör Alexander innan jul så köp inga glasögon. Eller något du kan lyssna med. Spoiler alert deluxe. Så jag svarar. Okej, så du har köpt ett presentkort på nya glasögon och ett par hörlurar till mig. Tystnad. Det är alltså samma visa varje år. Tony kan inte hålla tyst om vad han ska ge mig julklapp eller vid min födelsedag vad han ska ge mig present. Detta är en svag sida hos honom som han behöver arbeta på. I övrigt så är jag nöjd med min man. Ha det fint allihopa. Hej!
Hur lyckas du få honom att göra det?
Nej, men du har mina knep, förstår du. Visst var det en överraskning?
Ja.
Jag har ju, det var ju så mycket han berättade här att jag har ju så många följdfrågor. Men först så vill jag ändå börja med att du alltså övertalade honom till en dejt.
Ja.
Hur gjorde du?
Det var så här att Alex jobbade på en hotell i Stockholm. Och 2012 var jag gäst i den hotell. Och glömde av, det var varje fredag när vi sände The Let's Dance.
Mm.
Och jag glömde att boka min hotellrum en vecka. Veckan därpå så kom jag in. Alex kom ur receptionen, skällde ut mig i receptionen för att jag hade oansvarigt inte avbokat din hotellrum, och de stod här veckan innan och väntade för mig.
Jaha, okay.
Och då var jag, wow, den här killen, han är bra. Han drawing a punches, han är rakt, han är ärligt, han säger det som det är. Plus han är jättesexig. Mm. Så jag frågade honom ut för dejt. Han sa nej.
Va? Sa han nej? Ja. Men hur frågade du då?
Först så frågade jag, vill du gå ut på middag med mig? Nej.
Nej, okej.
Okay. Sen frågade jag igen vecka därpå, vill du gå ut för drink med mig? Han sa nej. Det här pågick i 8 veckor. Han sa nej. Let's Dance var över 2012. Och då tänkte jag, okej, han har sagt nej.
Ja, han har sagt nej i 8 veckor, Tony.
Så jag började, jag dejtade små dejtade andra under året. Mm-hmm. Och sen Let's Dance började 2013. Han jobbade kvar. Så jag frågade honom igen. Look, jag tar chansen igen. Vill du gå ut på dejt med mig? Han sa nej.
Aha.
Så jag frågade honom, vill du komma upp till rummet och ha sex med mig då? om du vill inte gå ut på dejt, vill du ha sex med mig? Och han sa nej.
Nej, fan, okej.
Så jag berättade för Anna Dermott. Och Dermott fyllde år och bjöd Alex till hans fest. Mm. Och när han var där, han försökte övertala Alex åt min skull, för min skull.
Alltså var wingman typ.
Ja. Och sen Alex kom till finalen av Let's Dance.
Jaha. 2013 då?
2013. Mm-hmm. Och på finalen av Let's Dance så satt vi och pratade. Och så gick vi ut, väckade på. Jag övertalade honom att gå på en picknick med mig.
Mm.
Vi hade picknick som första dag på Skeppsholmen i Stockholm. Mm. Tittade på solnedgången.
Mm.
Så jag frågade honom, varför har du accepterat? Han sa, för jag tycker så jäkla mycket synd om dig. Du har frågat mig så många gånger. Så jag går ut med det här med dig ikväll bara för att du ska sluta trakassera mig nu. Och nu är det gjort. Du har fått din dejt. Så jag, på vägen tillbaka så sa jag till honom, okej, då ringer jag inte, jag säger ingenting. Men här är min nummer.
Mm.
Upplever du ikväll att du vill gärna se mig igen, så får du höra av dig. 2 veckor senare så ringde han och sa att, vill du gå ut för middag igen? Och sen juli det året så förlovade vi oss.
Nej men titta!
Det gick så fort. Ja. I februari 2014 flyttade vi ihop.
Ah.
2015 så gifted vi oss.
Ändå väldigt vackert.
Ja.
Men vad ihärdig du är, mannen. Och ja, envis.
Nej, men vet du, jag ska vara ärlig. Jag har varit väldigt lätt för i min liv.
Ja.
Men Alex, det var någonting med honom i just den stunden vad jag såg.
Mm.
Lyckas jag få det här killen, då har jag lyckats med att få en relation jag kommer att ha livet ut.
Mm.
Den här mannen har någonting special. Och det stämde.
Hur vill du att andra ska uppfatta dig rent fysiskt?
Fysiskt?
Mm. När du går förbi på stan till exempel. Oh, när man vänder sig om och tittar på dig. Vad ska man tänka?
Han är i bra fysisk form för sin ålder. Att folk tittar på mig som en man som är snart 57 år gammal och går. Ja, han är den ny 57. Du vet, jag är snart 60. Så min grej är att jag ska vara sexy när jag är 60.
Ja, 60.
Alltså, jag sa, när jag är 50, jag ska vara fit at 50. Sexy at 60. Och totally fuckable när jag är 30.
Ja, exakt. Det, och då på 30, då kanske det var dirty 30, eller?
När jag var 30 så var jag så upptagen att försöka vara 20.
Ja, just det.
När jag var 40 så var jag, nu börjar jag landa. Men nu är det verkligen, jag ska vara sexy at 60. Totally fuckable när jag fyller 70.
Älskar. Det är väl också tredje gången som du är gift, va?
Ja, det är det.
Ja, det är tredje gången gilt, då får vi ju verkligen hoppas. Men för de tidigare gångerna var ju med kvinnor.
Ja.
Mm. Och nu får du själv säga ifall du tycker att jag går över någon form av gräns här för min nyfikenhet. Men jag undrar, hur var ni liksom sexuellt fysiska med varandra?
Och jag tror kroppen är bara en kropp.
Okej, okay. Kött.
Min sexuell läggning är så mycket mer än bara en sexuell händelse. Det är en komplett del av min identitet. Men när jag var ung, så min första fru var en botemedel. Jag tvingade mig själv i en funktionell roll var jag försökte leva en heterosexuell livsstil i kämpande för att tillfredsställa min familjes önskan att tillfredsställa samhällets önskan. För nu pratar vi tidigt på 80-talet. Mm. Det vet i England, det var fortfarande en mental sjukdom och till stor del var det fortfarande olagligt. Speciellt i den ålder jag var, för jag var under 21. Och att vara sexuell tillåtelse var 21 på den tiden. Mm. Mellan två män. Så det var en olaglig handling. Min kyrka, det var en synd mot Gud. Så för mig som växte upp i kyrkan, som växte upp i kyrkskolan, som kom från en liten by, alla dessa saker satt på mina axlar. Och för mig att gifta mig, det var som att ta en alvedam från huvudvärk.
Okej.
Jag såg min första äktenskap som det här är det som kommer att göra att jag blir befriad av mina synder, syndiga tankar, och får min botemedel. Och det blev inte så. Konsekvensen var att jag gjorde mig själv mer mentalt ostabilt. För jag började leva i en ljugande relation. Och när man ljuger en gång så får man ljuga en annan gång, så får man ljuga flera gånger.
Det blir en snöbollseffekt som man inte vill vara med om. Mm.
Så min mental stabiliteten var inte bra. Mm. Och sen kom jag ur garderoben. Men jag klarade inte av det heller. Jag klarade av, för när jag väl bestämde att jag kan inte leva så här längre, jag måste vara den jag är. Jag hade så många mental programmeringen kvar att varje händelse kämpade emot dessa programmeringar. Så jag mådde inte bra trots att jag visste att det här är vad jag vill. Jag kämpade, och i slutändan så träffade jag en annan tjej som jag dansat med. Mm. Hon var full medveten om min läggning.
Ja, hon visste allt.
Ja, hon visste om min läggning. Min första fru gjorde inte det, men min andra fru gjorde det.
Men då var ni ju inte då, alltså då var det ju nästan som en uppgörelse innan då, om hon var medveten om det. Men jag tänker då med den första frun, hon var inte medveten om det, och hon blev ju då lite inkastad i den här lögnen, som du också säger att det blir då, man ljuger och sen så fortsätter man ljuga bara för att kunna upprätthålla någon form av utåt sett ett normalt förhållande liksom. Men hur var det då med din första fru? Alltså hur var du med henne, och hur försökte du någonstans ändå övertala henne om att så här, men jag är kär i dig och vi ska vara med varandra?
Jag tror varje dag när jag klev upp, jag försökte övertala mig själv att det här var bra för mig.
Ja.
Jag försökte kämpa mot min naturen. Och i den kämpa mot min naturen så ändrade jag den person jag var. Så jag blev inte den bästa personen beteendemässigt.
Nej.
Jag var en bitter person, elak mot världen, missnöjd med mig själv, straffade alla i min omgivning. Trots att jag såg min första fru som en botemedel och båda har sett och hyllade henne, min egen hat mot mig själv gick ut över alla, familje, vänner, alla.
Hur länge höll det första äktenskapet?
18 månader.
18 månader, ja. Mm. Och under de här 18 månaderna, vad sa hon till dig?
I slutändan, det var hon som sa att jag var bög.
Det var hon som...
Ja, hon fattade, hon sa rakt ut. Du behöver leva ut ditt liv. Det här kan jag inte klara av. Jag kan inte vara din kricka. Jag kan inte vara den som bidrar till det här, och jag måste ha mitt liv.
Det var ändå bra att hon ändå i det här förhållandet, som ju inte var bra för någon, ändå kunde komma fram till den grej, alltså slutsatsen att hon behövde någonting annat och gå vidare.
Och jag har varit väldigt tacksam för att hon tog den steg. Jag trodde att jag hade lurat henne. Mm. Precis som jag trodde jag hade lurat mina föräldrar också. Ja. Mm. Men i slutändan, det enda personen jag lurade var mig själv.
Mm. Och det är ju det skadligaste man kan göra mot sig själv. Som
det tog mig väldigt många år. Jag tror jag var runt 30 innan jag började landa i att min läggning är ingenting att skämmas över. Fram tills dess, även om jag hade kommit ut, pratat med alla. Att prata med alla och komma ut på den tiden, resan var inte över. Det var ett sätt att bearbeta din egen acceptans.
Mm.
Men allt det här tidigare samhällsprogrammeringen som fanns i mig, den tog mig väldigt många år att bryta ner och bygga om på nytt.
Mm.
Men det är någonting som jag kan lära andra om. min pappa faktiskt gav mig detta, för i början min pappa var 100% emot. Vi pratade inte med varandra för 5 år. Mm. Men sen lärde han sig. Han förändrats. Han tog var av den modernisering i samhället, den kunskap som fanns, och förstod att det
han utvecklades med liksom. Ja. Ja.
Han gick sin egen parallellresa. Ja. Och i slutändan för 10 år sedan så gick han Stockholm Pride med mig.
Titta.
Så jag menar, hans livsresa från att vara homofobiskt i kyrkan till att stå med sin son i Stockholms Pride. Jag trodde aldrig i min livstid att jag skulle kunna få se min pappa sitta längst fram i kyrkan när jag gifte mig med en man. Mm. Att jag kunde gifta mig med ett man. Att vi kunde leva i ett liten by, i en radhus, i en grannskap och ingen bryr sig att vi är 2 män som bor ihop. Alla dessa saker som jag har i livet idag trodde jag aldrig som tonåring skulle vara möjligt. Mm. Så jag är så tacksam för den liv jag har här i Sverige.
Vad är den största missuppfattningen som människor har om dig?
Jag tror den största missuppfattning folk har när de ser mig är den här rollen jag har haft i Let's Dance. Att jag är tuff, rakt och ärligt. Men ofta det missförstås med att vara elak. Jag hade en elak framtoning i början när jag etablerade min funktion i programmet. Men jag har en funktion.
Ja.
Jag är inte en tv-person utifrån en underhållningsperspektiv. Jag är en funktionell dummare i en riktig underhållningsdanstävling.
Och det är väl egentligen i verkliga livet, alltså man ska säga i dansens värld, så är väl du jättemild. För där är det väl jättehårt och strikt, eller?
I förhållande till Let's Dance, det är det tuffare.
Det är ju ingenting.
Nej. Men folk upplever mig som elak. Mm. Men jag tror det är också en kulturell grej.
Kan vara.
För om jag är i England och pratar rakt som jag gör, det är normalt. Man förväntar sig rakt feedback, väldigt kritiskt.
Men sakligt liksom, ja.
Men här i Sverige är det ofta att man ska linda in saker.
Hur är det liksom att växa upp med just dansen, plus när man lägger till utseende? Alltså hur, för det är ju väldigt mycket en utseende fixerad bransch, kan jag tänka mig, just dans. Man ska se ut på ett visst sätt, man ska kunna klara av vissa moves och sånt där. Och så ska man sträva efter att, alltså det är så mycket utseende, fokus på utseende.
Hela mitt liv har varit baserat på vad du ser. Folk tittar på mig i mina rörelser, de tittar på min kropp.
Det jag bedömer det liksom. Ja.
Det betyder att min kropp måste vara i det perfekta form. Så när jag var ung och lite mullig så bantade jag. Jag hade väldigt dåliga tänder och en tränare sa till mig, there's no such thing as an ugly champion. Mm. Så mina föräldrar fixade att jag drog ut 4 tänder och satt mig i en tandställning i 4 år. Nu, i Sverige idag, det är rätt som normal. Men i England tidigt på 70-talet, den var inte så vanligt att ta ut händer och ha tandställning för att få vackra tänder. Mm. Så jag har gjort saker för att se till att jag ser rätt ut för min idrott och för min konst.
Ja.
Sen att gå vidare från att vara en dansare i England till att vara i USA. När jag var i USA så var det början av fitness craze. Så jag dubblerade som en aerobicsinstruktör samtidigt som jag var danspedagog och dansare. Och då var det igen det perfekta kroppen.
Mm.
Så jag gick in i den där träningsmiljö av att se till att jag ser rätt ut. Rätt kläder, rätt frisyr, rätt storlek. Och sen när jag kom till Sverige och så småningom kom med i Let's Dance och kommer in i mediebranschen. Det är en annan miljö av att man ska se ut som på en viss sätt. Man ska bry sig om sin utseende, stå på röda matten, ha en viss märke på kläder på sig. Och sen plötsligt så får man en tankeställare. Vad hade hänt om jag hade aldrig brytt mig om min utseende? Antagligen så hade jag lyckats ändå.
Ja.
För det är min personlighet i slutändan. Dans har gjort att jag kan sitta i Let's Dance med kompetens.
Precis.
Men som dansare har jag aldrig fått använda min mun. I Let's Dance gav mig möjligheten att använda min mun. Och för första gången, min åsikt om min mun blev basen till att förmedla min kompetens, inte min rörelse, inte min paketering, inte min utseende. Självklart den bidrar till att det ser bättre ut i bild. Men idag min karriär är baserad på min kompetens och min mun mycket mindre än min utseende. Var tidigare utseende. Så det var väldigt tufft med utseende. Jag var väldigt tuff mot mig själv.
Det känns som att du har gjort extrema saker för att nå kanske en viss vikt eller så.
Jag har gjort en fettsugning.
Ja, till och med.
Ja, jag gjorde fettsugning 15 år sedan. Mm. Jag brukar säga så här, de tog bort 5 Coca-Cola-flaskor med fett från mig.
Ja.
Och jag gjorde min bröst, min övre mage, nedre mage, sidorna. Det som jag inte tänkte på när jag gjorde det, det också kräver en lifestyle-förändring. Och
såklart.
Det gjorde inte jag.
Nej.
Så jag fortsatte äta skit och växte igen och gick upp. Men bara fettet kom på andra platser. Så jag har gjort en hårtransplantation. Så under åren, ur fåfänghet och desperation av att vara accepterad, har jag gjort extrema saker. Jag menar, att frivilligt göra operationer är en galenskap bara för att vara accepterad och försöka passa in i någon annans norm.
Mm, det är ju alltid en risk när man ska under kniven ju, och sövas ner och så. Men hade du, om du fick välja, inte gjort det? Eller står du fast vid de valen?
I den stunden, med den kompetens jag hade och hur jag mådde då, det var rätt för mig att göra det då.
Mm.
Idag, det är en väldigt bra lärdom. Jag lärde mig mycket om mig själv. När jag tittar tillbaka, jag kan se utifrån de handlingarna hur dåligt jag mådde. För vikten, håret, de var fysiska saker jag kunde ta tag i. Så det är som igen, det är som att gifta sig som en botemedel mot min homosexualitet. Jag kunde ta tag i att göra en hårtransplantation. Jag kunde ta tag i att göra en fettsugning. Jag mådde inte bra.
Mm.
Symptomerna var och lösning kortvarig för dem. Men jag kom aldrig åt en riktig grej av jag själv mådde inte bra.
Precis.
Nu att jag har kommit åt de saker som gjorde att jag mådde inte bra. Idag så skulle jag inte göra det. Men jag gjorde det då och det var rätt för mig då med den kunskap och kompetens då. Men idag, nej, jag hade inte gjort det igen.
Nej. Sen apropå det här med Let's Dance faktiskt. Och det här med språket som ju är en väldigt viktig grej när vi också jobbar som vi gör. Det är radio, det är tv, det är poddar. Och det är liksom folket som ska ta emot den här informationen. Ska också fatta vad det är man vill kommunicera. Jag har i vissa sammanhang faktiskt stött på där det har gnällts på min breda östgötska. Och det har jag fått höra. Och då tänker jag på att du ju har jobbat med Let's Dance i väldigt många år. Bland annat när David Helenius programledde i typ 15 år. Kan det väl ha varit?
15 år gjorde David, ja.
Och han skämtade ju om hur du pratade i stort sett varenda lördag. Eller varenda gång programmet skulle sändas. Och sen försöker jag själv sätta mig i den situationen. Att någon ska driva på det sättet jag pratar på, alltså mitt verktyg, hur jag kommunicerar varenda gång jag kommer till mitt jobb. Jag hade blivit till slut ganska trött på det. Hur kände du handen på hjärtat efter, det var ju år?
Jag försöker påminna mig själv att jag kom till Sverige som en vuxen. Så min möjligheten att lära mig svenska och låta som en svensk är väldigt begränsad. Sen på engelska så har jag en väldigt bred norra engelsk dialekt. Så när jag talar svenska, jag talar svenska med den norra engelsk dialekten. Som gör att det blir en märklig dialekt på svenska. Jag kan inte bättre än detta. Det som David gjorde, jag var väldigt medveten om att det här var underhållningstv. När han gjorde det i början, han gav mig makt. Så när David drev med mig över min svenska med engelska brytning, det gjorde att han lyftade fram mig i programmet. Han plockade fram mig, han drev med mig. Folk såg det som en karikatyr. Han skapade nästan som en seriefigur av mig.
Ja, verkligen.
Som gjorde att både barn och vuxna kunde ta till mig. Mm. Men den gav mig styrka, för det gjorde att folk fokuserade på vad jag sa.
Mm.
Det gjorde att min funktion som dummare hade lite andra betoning. Det blev underhållande. Det blev inte bara tung och tråkigt och hård. Mm. Det blev också humoristiskt.
Nej, jag förstår det, men jag tänker också bara så här, kanske några gånger i början kul och sen att det kanske till slut kan kännas för mycket. Alltså att jag personligen hade känt så.
Jag tror det var stunder var jag tog det som en irritation. För att jag var på väg mitt på en mening och David drev med mig. Jag kunde uppleva det som tjatig. För i vissa stunder så var aha, nu har vi gjort det här i 15 år. Ska vi göra det här en gång till? Har du ingen andra repertoire du kan bjuda på?
Precis.
men, å andra sidan, jag förstår David. Vi är i en tv-format var han har samma jurypanel, samma jurymedlem. Vi gör ingenting nytt. Det vet jag bara yttra mig på olika sätt. Så han har samma verktyg. David är en fantastisk person som jobbar spontant. Men han får jobba med den verktyg jag levererar för honom.
Och då tänker du så här, jag ger dig samma verktyg så då kommer du ändå göra samma sak med verktyget. Ja.
Men... Även om jag personligen till slut tröttnade på att vara hackkyckling över min engelska brytning. Jag tyckte det var lite tröttsamt.
Men sen sa jag också lite reflekterat kring bara så här, hur hade det varit om du inte hade haft just en engelsk brytning? Att du hade haft kanske en brytning från, jag vet inte, kanske något land i Asien eller något annat land i Europa, typ en spansk brytning. Hade man kunnat ta sig de friheterna då att driva med din dialekt på det sättet?
Jag tror att den engelsk brytning jag har, ofta svenskarna glömmer att jag är invandrare. Jag har en lyxinvandrarsituation. Faktiskt, när jag använder det begreppet och säger jag är invandrare, jag borde skämmas. För jag har aldrig upplevt de situationer och problematiken som jag upplever och ser många av mina vänner och kollegor upplever i det svenska samhället. För jag är en engelsman. Jag är en skämt för det här faktiskt, som var min fars inriktning. För jag ringde honom och sa, far, jag ska börja plugga lite kort igen. Jag ska gå svenska för invandrare. Han sa, men hur kan du gå svenska för invandrare? Du är ingen invandrare, du är engelsman.
Ja, okej.
Okay. Ja. Nu, den inställningen är också samma sak här. Mm. Många kan säga att men du är engelsman. Man registrerar inte att jag är en invandrare. Jag värderas som en annan typ av invandrare. Mm. Min språk blir bara, åh, det är så sött när du är engelsman och talar svenska. Mm. Men jag ser andra som har brytning. Och de blir utsatt. De blir smutskastade. De blir tillsagt att de ska ändra på sin brytning. Men varför då? Ingen har samma betoning för mig.
Exakt.
Vi är alla invandrare tillsammans, borde man inte betrakta alla på samma sätt.
Men hur mycket svenska språket är du nu? Alltså vi säger om du slår dig i tån, svär du då på svenska eller engelska?
Vet du, hälften av tiden, jag har ingen aning vad det är för språk jag talar. Nej men på allvar, det är samma sak med Alex och jag.
Uh-huh.
Vi sitter där och samtalar med varandra och folk kan skratta utifrån, så varandra når det engelska, svenska. För Alexis engelska är superb. Han är väldigt, han har bott i Australien, han är väldigt fint. Faktiskt, han talar bättre engelska korrekt än vad jag gör.
Titta.
Så vi blandar språk. Så jag kan gissa att 50% svär jag på svenska, 50% svär jag på engelska.
Mm.
Men det är också det här, när jag svär på svenska, det känns inte på riktigt.
Nej, just det. Nej. Och vilket är ditt favoritord?
Fan.
Alltså svordom.
Fan i helvete.
Fan i helvete. Ändå ganska milt.
Ja. Fan i helvete.
Ja. Och på engelska?
Fuck.
Nu, Tony, nu är vi faktiskt, vi börjar närma oss slutet av denna session, samtal. Men nu ska vi göra en sista övning.
Yep.
Och det är att vi ska blunda, båda två. Och då ska du ska få säga det du dagdrömmer om. Och du får bre ut dig så mycket du bara vill och kan. Take it away, Tony.
Min dagdröm. Jag har ingen.
Har du ingen dagdröm?
Nej. Jag tycker det här är, jag har min dröm, jag lever min dröm, jag ska vara ärligt. Jag lever min dröm. Jag lever den liv jag vill ha, jag bor i min dröm, jag bor i en radhus med min bil, med min man, med mina två hundar, i en liten by, precis som jag växt upp. Ambitioner som jag har i livet, men de är karriärmässigt eller prestationsmässigt. Men mitt liv är, jag är väldigt lycklig lottad. Jag har en fantastisk liv.
Mm. Det var den snabbaste dagdrömmen hittills. För du är den första som inte har haft en, alltså en detaljerad dagdröm. För att du lever i den liksom.
Och jag har ingen person som jag ser upp till.
Nej.
Så jag har ingenting som jag säger, den personen har någonting jag vill ha.
Nej, precis, för du besitter just nu på allt det du vill ha. Wow, ändå. Titta, look at you. Having it all, you're having it all. Men då kan jag bara, det enda som finns kvar nu är att du får ta ditt glas såklart med bubbel. Och så säger jag tusen tack, Tony.
Tack själv, det har varit en fröjd att vara här med dig.
Tack.
Jag ska vara ärlig, det enda person som har aldrig lyckats ragga i Let's Dance, det är jag.
Ja, det är du.
Alla andra har lyckats ragga någon gång, men aldrig jag.
Styrkekram, Tony, styrkekram.
Den här podden produceras av Tredje Statsmakten. Producent är Jesper Hagenborn. Och slutmixen görs av Nils Svennem Lundberg.